Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Förundersökningspodden med Acke och Dag. Vi är en podcast som granskar och diskuterar aktuella förundersökningsprotokoll. I dagens avsnitt så ska vi prata om Vilma-fallet.
Vad är då Vilma-fallet, Dag? Kan du göra en liten raincheck? Som man säger?
Ja, alltså Vilma var 17 år när hon försvann från sitt hem i Uddevalla den 14 november förra året. Hon hade grälat med sin pojkvän och den 18 november så greps den här pojkvännen misstänkt för att ha varit en del i hennes försvinnande. Och det har varit ett enormt sökpådrag. De har letat efter henne dag och natt och de letar efter henne fortfarande.
Ja, Missing People var ju ganska snabbt framme som de är i många av de här... När det blev försvunna människor med ett enormt sökpådrag.
Man har tagit in externa resurser från polisen i Tyskland.
Ja, det är ganska häftigt. Och det visar på att kanske, det kan man ju diskutera, men huruvida polisens resurser i Sverige räcker till. Uppenbarligen så gör de inte det när man måste ta in polisresurser från Tyskland. Men det kommer vi komma in lite senare på varför man valde att göra det.
Ja, som sagt, 4 dagar efter att Vilma hördes av senast så grep de hennes pojkvän som hon också bor tillsammans med. Han är väl den sista som har sett henne i livet.
Ja, det är ju vad man påstår i alla fall. I förundersökningsprotokollet så framkommer det ju att han skickar sms till henne precis innan försvinnandet och han är väl också den som när man gör en undersökning på alltså när man kollar master och det här så är det ju att i hans bostad är den sista kända vad ska man säga mastpingningen så. Och han säger ju att ja, hon försvann efter vi bråkade och sen dess har jag inte sett henne mycket mer än så.
Precis, hans story är att hon har åkt till Göteborg, att hon har gått iväg och träffat någon annan kille eller allt möjligt. Han har ägnat sig åt ganska många olika förklaringar.
Ja, precis.
Gemensamt för alla hans förklaringar i alla fall att han förnekar brott.
Ja, definitivt. Det säger han ju hela tiden. Alltså från början till slut så säger han att han inte vet någonting om vad som har hänt med henne. Mm. Och att... de här fynden som görs senare i hans lägenhet.
Precis, för det finns en försvårande omständighet för honom såklart. Nämligen 2 veckor efter att Vilma har försvunnit så hittar man hennes huvud hemma hos honom i en garderob. Låg inpackat i en väska i hans garderob. Men inga andra kroppsdelar har hittats och han säger ingenting. Hans förklaring till att de har hittat där huvudet hemma hos honom är att någon annan har lagt dit det.
Ja, precis. Han försöker ju få det som att han har blivit framed av någon, att han liksom och därför så ska han åka in för det här brottet, vilket är, tänker man på hans tidigare polisförhör och vad kompisar till honom säger, eller som Vilma berättar för sina kompisar och som man får höra i förhören eller kan läsa om i förhören med Vilmas kompisar, är ju att han verkar ju vara lite konspirationsteoretisk om att det finns något hot mot honom och att han är en väldigt stor Trump-supporter, kommer det ju fram, och att då Vilma skulle vara någon demokrat och någon djävul som jobbar emot honom och så. Det är ju mycket i den här hela den här förundersökningen som pekar på att att allting inte riktigt står rätt till i deras förhållande, kan man ju säga.
Och inte med honom heller, om vi pratar vi när det kommer till mental ohälsa och sådär, för att det kulminerade ju här på något sätt med att pojken har försökt ta sitt liv i häkte efter att åtalet väcktes i torsdags.
Precis.
Men han fullföljde inte det här försöket, utan han sitter nu.
Men han lyckades ju inte.
Nej. Han hade druckit någon blandning av tvättmedel och diskmedel eller vad det var.
Tvål.
Ja. Och fick, han var okontaktbar när de hittade honom i cellen och förde honom akut till sjukhus, men nu är han tillbaks där och sitter under 24/7 bevakning då, för de är ju oroliga då att han ska försöka sig på något liknande igen.
Precis.
Det är väl ungefär det som har hänt i det här fallet. Så vad kan vi säga om hur det hände då? Vad säger förundersökningsprotokollet?
Förundersökningsprotokollet har ganska svårt för att lista ut, eller man ska säga, alltså hur det hände. Det finns ju en dödsorsak och, som man inte riktigt kan fastställa.
Mm.
Att Vilma är död kan vi ju båda två hålla med om. Det är ganska solklart. Dödsorsaken finns inte. Men det är mycket i polisens förundersökning och brottsplatsundersökningen som talar för att att det har skett i hemmet i alla fall. Initialt så är det väl lite svårt att hitta, och när polisen gör sin första brottsplatsundersökning eller husrannsakan i hemmet så hittar man ju inte den här kroppsdelen.
Nej, precis.
Den finns med redan i den första brottsplatsundersökningen, eller man ska säga husrannsakan, på bilder från förundersökningsprotokollet. Den här väskan ligger redan i det. Och det är ju någonting som...
Man har bara inte öppnat den väskan.
Man har bara inte öppnat den. Och den åtalade säger ju att den väskan har legat där. Och att... Att det ska ha skett medan polisen hade avspärrat lägenheten. Påstår han också. I vissa av delar. Men det är ju...
Ja, precis. Och det är ju också försvårande för honom, eftersom de har bilder på att väskan har varit där. Och i samband med att det sker en brottsplatsundersökning eller en husrannsakan som det har gjort i det här fallet, så har de ju bytt lås. Polisen precis. Byter ju alltid lås då, så att ingen annan ska ha tillgång till den här lägenheten. Och det finns väl inga uppgifter alls över att någon annan skulle ha varit där. Inga grannar som har vittnat om det. Inga andra bilar eller någonting sånt som någon har sett. Det är nog överlag ganska svårt för honom att hävda den här storyn att någon annan skulle ha gått och lagt det här paketet i hans väska. Dessutom så finns det ju hans fingeravtryck i det här paketet i olika lager runt det här paketet, för det var inslaget i folie och det var en packtejp som användes. Och det kan han ju inte heller förklara. Det finns mer i lägenheten i alla fall.
Där finns ju ganska mycket blodspår i hela lägenheten. Och när man gör en sån här så kallad Blue Star-undersökning heter det väl. Där man väljer att kolla med UV-ljus och sånt, så kan man ju se ganska tydligt i bilderna att det har skett en omfattande rengöring, alltså städning av lägenheten. Men ändå inte tillräckligt bra.
Nej, är den så omfattande? Det var det jag tänkte på. Jag tycker att det är blodspår på lister, på väggar. Det enda som är ordentligt städat är badrummet.
Ja, badrummet och golvet i vardagsrummet är ordentligt städat också. Ja. Men ja, man har ju inte, som du säger, listorna är inte städade, väggar är inte städade etc. Men det kanske tyder snarare på att man försöker göra det här, eller att man har gjort det här under ändå ganska stor stress. Man måste ju göra sig av med en kropp. Men också det att om det finns ju också vissa omständigheter som säger att det här ska ha skett under natten, alltså hela det här hanterandet av kroppen. Där är ju, i förundersökningsprotokollet finns det ett uttag på elförbrukning och det är ovanligt högt just den natten kontra vad det har varit de andra nätterna.
Den natten Vilma försvann, tänker du?
Ja, den natten som åklagaren, eller de försöker visa på att den här styckningen har skett.
Mm.
Där är det mer elförbrukning, vilket tyder på att ja, men lamporna eller någonting måste ju vara tända hela natten, vilket inte har varit de andra nätterna. Där är också, det är också en del som egentligen hela det här leder till att polisen börjar fatta misstanke om pojkvännen, är ju att man hittar honom gåendes på E6:an i Ljungskile.
Mellan Uddevalla och Ljungskile.
Ja. På kvällen.
Det är flera förbipasserande som ringer till polisen och säger att det går en man på gatan.
Ja, på motorvägen. Ja. Och då plockar man upp honom och lämnar honom utanför, eller en, ja, vad är det, 5 minuters gångväg utanför hemmet vid 22-tiden cirka. Och där är mycket vittnen i målsägandes trappuppgång som har vittnat om alltså skrik och bråk från lägenheten. Där är det dock lite intressant för att många av vittnesmålen säger olika saker.
Mm.
En granne säger att det skedde vid 22 och att han är stensäker på det. En annan granne säger att de här bråken skulle ske vara vid klockan 18 för att det skulle absolut inte kunna vara efter 22 för att hans barn går och lägger sig efter klockan 22.
Någon hänvisar till tv-program som han har sett.
Yeah.
Att han skulle ha sett NCIS precis innan, så han var helt undra på tiden.
Precis.
Men det där är ju ett sånt klassiskt problem som man har med vittnen. Det kommer jag ihåg redan bland de första rättsfallen som jag läste om var mordet på Olof Palme, och där finns det ju vittnen om den misstänkte mördarens huvudbodnad. Det finns ju 22 olika uppgifter om vilken typ av, han hade keps och mössa, och sen så hade han, samtidigt som han inte hade någon mössa, samtidigt som han hade en hatt. Ja, du vet, det är tufft och svårt att sortera ut i alla de här vittnesmålen.
Precis.
Man har hittat mycket blod i alla fall i lägenheten. Man har hittat blod på knivar också, köksknivar. Och sen så har man hittat ganska mycket stickmärken i badrumsgolvet också.
Ja, precis, alltså det, man, i den här linoleummattan som ligger i badrumsgolvet finns det ganska mycket stickmärken som man, alltså man försöker visa på att det här är inte sånt som har skett utav vanligt slitage.
Nej.
Utan det här är någon som har suttit och skurit i badrumsmattan.
Det gör väl också att man kan misstänka att det är där som, det är inte där som det här mordet har skett kanske, men däremot som en styckning kan ha skett.
Absolut. Och det är därför det är extremt svårt, eftersom att det bara en del av hela kroppen har hittats, så är det också extremt svårt att fastställa dödsorsaken.
Mm. Jo, jag läste rättsmedicinska teamets utlåtande idag. De har ju bara kunnat undersöka den här kroppsdelen, och där hittar de ju skador. Alltså skador som har uppstått av trubbigt våld, eller vad skriver de? Men skriver också att de inte kan fastslå att det är det som är dödsorsaken. Så det är ju fortfarande en sak som åklagaren har kvar att bevisa.
Precis.
Vad det är som har gjort att Vilma inte längre lever. Han har ju också försökt slänga en hel del påsar och så. Det var en väldigt uppmärksam
Sopgubbe
som hittade en påse med hans namn på. Där det fanns vad var det? Det var innehåll från någon kudde. Så väldigt mycket blod från Vilma på. Och anledningen till att det är hans namn på den här kudden, eller på den här påsen, är ju för att sådana påsar som man har beställt, när man beställer mat från Coop till exempel eller så får man ju en sån liten namnlapp, och det är en sån påse som man har använt. Så i vissa delar så är ju det här väldigt slarvigt utfört, om man kan, om man kan säga så.
Det kan man ju absolut säga.
Det är väl det som du pratar om, att det är en väldigt stressad situation.
Ja, alltså om man tittar på hela förloppet så verkar det ju som att alltså, och vittnesmål som alltså, till exempel så kommer Vilmas mamma till lägenheten och letar efter henne och då verkar pojkvännen väldigt stressad. Han släpper inte in dem i lägenheten.
Nej.
Utan de går upp på vinden för att det, tidigare så ska ju Vilma ha haft ett alltså suicidalt beteende och försökt hänga sig på vinden någon gång.
Mm.
Så de går upp där och tittar och där är hon inte och sen så ja sen så går väl då mamman hem igen och eftersom han inte släpper in dem i lägenheten.
Ja.
Vilket han gör senare, 2 dagar senare så släpper han ju in dem i lägenheten. Och då tittar ju mamma runt och så men tycker att hittar ingenting.
Ja.
Det som jag tycker är lite konstigt där är, eller det kanske man måste ha ett tränat öga för som de här brottsplatsundersökarna har, men att man inte ser att där är med blodstänk och sånt på väggar.
Mm.
Tänker jag. Eller så är man bara så upptagen, det kan jag bara spekulera om, att man är så upptagen med att hitta sin försvunna dotter att man helt enkelt inte ser det.
Ja, de är ju väldigt, alltså Vilmas föräldrar, både hennes mamma och pappa, är ju väldigt misstänksamma mot den här pojkvännen direkt. Yeah. De tar ju bilder in genom brevinkastet in i lägenheten när han inte öppnar. De är på mycket och de ska upp på den här vinden och leta och sådär. Den här vinden blir också central i utredningen senare, för att när de här hundarna som kommer från Tyskland som vi pratade om i början av programmet så gör de ju markeringar på vinden.
Ja precis, det är ju specialtränade likhundar från Tyskland som man då, det finns inte i Sverige de här typerna av hundar som ska markera på lik, och för att de här hundarna ska markera på ett lik så ska det ju ha varit att ett lik ska ha legat där i minst 15-20 minuter.
Mm.
De här hundarna gör ju klara markeringar både på sängen i lägenheten och uppe på vinden.
Mm.
Vilket ju egentligen talar för att där har legat ett lik både i sängen och på vinden.
Mm.
I sängen kan man se i blodundersökningen att där är blod på diverse lakan och
ja, på det överkastet.
Överkast och så, ja, precis. Men på vinden hittar man ingenting. Och det finns ju teorier om det. Alltså inte i förundersökningsprotokollet, men det här är, man kan ju säga så här att det här är en ganska stor tråd på Flashback också.
Mm.
Och det finns teorier om att kroppen ska ha varit där uppe och att han ska ha lämnat den och gömt den i andras förråd och det ena och det andra. Men det är ju bara teorier, det är ingenting som framkommer i förundersökningsprotokollet och det är ju bara vilda gissningar egentligen. Mm.
Det som däremot framkommer i förundersökningsprotokollet är att någon har möblerat om ganska kraftigt på vinden.
Ja,
mellan precis. De olika besöken av hans mamma till exempel. Att, saker flyttas runt, mycket av sakerna i hans förråd har flyttats fram mot själva ingången till förrådet.
Ja, precis. Vilket är, det tyder ju på att någon har varit och rotat i alla fall.
Ja, precis. Så tanken som vissa har när de diskuterar det här fallet är i alla fall att han har genomfört en styckning i badrummet, tagit upp delarna upp på vinden och sen lyckats göra
sig av med det. Ja, och haft de här delarna uppe på vinden när mamman kommer andra gången.
Precis, för då är han betydligt mer nervös även där uppe på vinden.
Ja, precis. Och mamman tittar ju inte vad det framkommer i förhållandet riktigt, alltså hon tittar ju in på vinden, men det är inte, hon rotar ju inte runt på vinden om man säger så, hon tittar ju bara en gång till och då är han betydligt mer nervös den gången,
ja.
Säger mamman i alla fall i förhållandet eller i förhör.
Man kan väl också säga att det finns fler aktörer i det här, eller det är inte säkert att det gör det, men det finns fler personer som har varit aktuella i utredningen.
Ja.
Men pojkvännen som sagt, han greps 24 dagar efter att Vilma försvann. Men hans pappa och hans styvmamma har också varit anhållna.
Ja, de har ju båda varit anhållna för medskyddande av brottsling bland annat.
Ja, skyddande av brottsling.
Ja.
De var nog anhållna för medhjälp också, va?
Ja, pappan var anhållen för medhjälp, mamman inte. Mamman släpps nästan direkt efter att hon har varit inne på förhör hos polisen. Men pappan förhörs lite längre och sedan släpps han ju utan någon misstanke överhuvudtaget.
Mm.
Och anledningen till varför pappan hålls ganska länge är ju för att där finns Vilmas blod i pappans bil.
Ja.
Och det framkommer i förhörsprotokollet att det är ju inga stora mängder, om man säger så. Det finns en blodbesudling, som man säger, och då kan det ju vara, det kan vara så lite som mindre än en droppe på ena, vad heter det, solskyddet på bilen.
Mm.
Och det, alltså jag själv, om jag ska få gissa lite, så tror jag inte pappan har haft någonting med det här att göra överhuvudtaget. Det här blodfläcken kan ha kommit när de har lånat bilen, och det kan ha kommit, alltså det kan ha uppkommit när som helst. Man kan ha bitit på ett nagelband och sen varit upp och rört vid det här, så kommer det vara en besudling där liksom.
Mm.
Det visar ju också, i förhållande så pratade de också om att i hans bil så finns det en lösnagel som har gått av också.
Ja.
Och vad jag vet i alla fall, så när lösnaglar går av så kan det blöda ganska kraftigt. Och det skulle också kunna vara en sån grej att man har dratt ner den för att kolla i spegeln på den eller vad fan som helst, så har det liksom kommit någon slags blodbesudling där.
Det visar ju om inte annat på att de har gjort det här jäkligt noga, polisen. Ja. Alltså.
Precis. Polisen har ju kollat i princip allting man kan kolla och gjort screeningar på människor och master och alltså hela kittet och bilar och varit hemma hos föräldrarna och inte gjort en husrannsakan. Det har de ju inte gjort förutom i den här bilen.
Mm.
Men allt sånt där.
En grej som utmärker sig lite för den här förundersökningen är ju att de har gått in väldigt hårt på att kartlägga hans rörelsemönster, och det är förmodligen för att de inte har hittat henne.
Precis.
För de kollar ju, han arbetar inom hemtjänsten, eller arbetar inom hemtjänsten, så att han har haft tillgång till bilar där. De har kollat alla rörelser som de här bilarna har gjort. De har pejlat hans jobbtelefon, hans vanliga telefon.
Mm.
De har kollat den här bilen som de har, hans föräldrar har. Det finns flera bilar där också som de har kollat allihop. De har försökt ringa in honom med hjälp av massa olika vittnesmål. Det är folk som har hört av sig och sagt att de har sett en man någonstans. Liksom. Alla de här vittnesmålen finns ju samlade också.
Precis. Där är...
Och för att inte glömma den här elförbrukningen och så också. De försöker ringa in när han har varit hemma.
Ja, precis. Alltså det är ju två vittnen som pratar om att det är en man med, ja, men utländskt utseende. Alltså allting som pekar på att det skulle kunna vara han. Nu är det ju ingen som har gjort en klar utpekning på att det var han.
Nej.
Men som håller på i Ljungskile-trakten och håller på med massa konstiga grejer. Och är nere vid någon bäck och i Uddevalla-bäcken. Och som bara helt plötsligt dyker upp och så. Som pekar på att ja, där kan han ha varit någonting. Men där har ju också polisen gjort. De har gjort pejlingar överallt och ingenting hittas.
Ja, man har ju sökt igenom i stort sett alla vattendrag som finns runt...
runt Uddevalla. Ingenting har hittats i något av vattendragen. I ett... Vilket vi kan komma till senare. Men när de misstänkte då... pratar med en häktesvakt, så börjar han ju babbla om massa grejer som att har de letat i vattendragen och sådana grejer som kan peka på att det skulle kunna vara så, men det kan ju också vara en undanmanöver, vem vet. Alltså.
Mm. Ja, alltså pojkvännen har ju varit väldigt tyst i förhören.
Ja.
Han har inte velat svara på några frågor alls fram till slutet på april. Då börjar han svara på frågor, och då så var det bara förnekanden. Precis. Egentligen. Men till den här häktesvakten då, så, som han har bandat lite med, så har han gjort, ja, han har haft vissa raseriutbrott. Han har sagt att hon förtjänar det som hände.
Ja.
Han har sagt att den som har dödat Vilma måste vara en person med väldigt kort stubin.
Vilket scen den här häktesvakten har liksom också gjort uttalanden om till polisen, att ja, men han hade ganska kort stubin, ja, själv. Och så. Och det som du var inne på innan, Dag, är ju att man har ju, det här omfattande arbetet är ju ganska intressant, speciellt när man kommer till att var han har rört sig. Och som du säger då, vad jag tror åklagarsidan kommer att trycka på är att han har gjort sig av med kroppen under arbetstid.
Ja.
Bland de första sidorna i förundersökningsprotokollet så finns det en timeline, och där ser man att han har varit med den här bilen som har en GPS. Det är ju för att antagligen de ska kunna kolla det i sina bilar, hemtjänsten.
Ja visst, det har de. Jag tror att hemtjänstpersonal över hela landet har trackers både på bilar och telefoner som de har i arbetet.
Så då har man ju sett att han har varit hemma under sitt arbetspass 5 gånger.
På en dag.
På en och samma dag, precis. Och varje gång han har varit hemma, så det längsta han har varit hemma är väl 12 minuter tror jag. Och de andra har varit, att han är hemma i 8 minuter, i 7 minuter och så. Men det är liksom, vad är det man ska säga, tillbrukare, hem, tillbrukare, hem, tillbrukare, hem, tillbrukare, alltså så. Och visst, man kan väl åka hem på sin arbetstid, men hur många människor åker hem 5 gånger under sin arbetstid?
10 minuter åt gången.
Ja.
Mm.
Så där kommer väl, eller jag spekulerar på att där kommer åklagarsidan visa, eller försöka trycka på, att det är där han har gjort sig av med kroppen.
Ja.
Och att antagligen så har väl han, man kan gissa, men han har väl gjort sig av med kroppen i brukarnas soprum eller soptunnor eller vad det nu är. Och så har bilar eller sopbilarna hunnit dit innan polisen har hunnit dit och göra sina kollar. Och så kan man väl tyvärr kanske då säga att om den andra delen av hennes kropp inte kommer att hittas, så kan man väl gissa att det har bränts upp i återvinningen.
Precis. En sak som stärker det, som jag tänker, är att när pojkvännen försöker ta livet av sig i häktet, så skriver han en lapp där han skriver att han, mordet på Vilma kommer aldrig lösas. Och han bestämmer själv över sitt liv.
Ja, precis.
Den enda anledningen till att han så 100% säkert kan säga att det här mordet inte kommer lösas är för att han vet att kroppen aldrig kommer hittas.
Ja.
Och då finns det inte så många andra alternativ än att den är borta, att den har brunnit upp, eller att den har att man använt någon form av syra eller någonting sånt för att bli av med kroppen. Och då ligger det ju nära till hands, jag tror det, som du säger, att han
bara haft en sån jävla bondtur egentligen ju. Att han har i alla fall smart nog att inte slänga någonting hemma. Alltså som du sa innan, alltså det kommer ju upp grejer i förundersökningsprotokollet som pekar på att någonting har hänt i hemmet. Man hittar ju Vilmas blod i de här påsarna, alltså på diverse kuddstoppning och sånt som man har gjort och kastat de här påsarna. Så det pekar ju mot att någonting har hänt i närhet till adressen i alla fall. Men att han har varit tillräckligt smart till att inte slänga någon slags kroppsdel där, det är
Jag har ju följt det här fallet sedan hon försvann, såklart, som jättemånga andra, förmodligen många av lyssnarna också. Och då när Vilma inte hittades alls, så under de här 2 första veckorna innan man hittade den här kroppsdelen och sådant, så var det ju fanns ju tankar om att det här var en kille som verkligen visste vad han gjorde. Att han har lyckats göra sig av med en kropp på ett sätt där de aldrig kommer hitta den. Och sen så hittade de en kroppsdel. Det var det enda som gick ut till media, att polisen har hittat en kroppsdel. Det enda man kan säga om den kroppsdelen är att hon inte längre är vid liv. De sa inte vilken precis kroppsdel det gällde. Då var det många som spekulerade i att det var torson som hade hittats. För att det är svårast att göra sig av med den. Om man till exempel ska dumpa en styckad kropp i en sjö, så är det oftast torson som flyter upp först och så vidare, precis, utav fysiska orsaker. Så då, det gav väl liksom nytt hopp om att man skulle hitta resten också. Men sen så nu i samband med att åtalet väcktes i torsdags och att förundersökningsprotokollet släpptes, så stod det ju klart att det egentligen var hennes huvud som fortfarande fanns kvar hos honom.
Ja, alltså det, när man gör en förundersökning och när man förhör vittnen och förhör misstänkta och så visar man de här bilderna, och han är ju väldigt, han blev väldigt upprörd när man visar de här bilderna.
Ja, exakt, man visar bilder på hennes huvud,
ja,
som man har hittat i den här väskan nu.
Och vilket som han började prata med den här tidigare vakten som vi pratade om på häktet, som han började prata om att han har fått minnesbilder för livet och att han tycker att det var jävligt dumt, och kan klaga mycket till den här vakten om att man har haft hans föräldrar anhållna och så.
Det har i alla fall gjort att man har ändrat lite på bilden över den här superskickliga iskalle styckmördaren. Läser man förundersökningsprotokollet så finns det ju en rad delar i det här händelseförloppet som visar på att han är ganska slarvig. Han handlar i panik, han använder påsar som är märkta med hans namn när han ska göra sig av med bevis. Han städar inte ordentligt, så till den grad att han inte torkar av listerna, vita lister som har blod på sig. Och han behåller hennes huvud i en väska i uppenbarligen 4 dagar då, innan han grips.
Precis. Alltså han, om vi ska återkomma till den här vakten som han pratade med på häktet, så framkommer det ju att han är ganska, han försöker liksom måla upp någon bild om vad som skulle kunna ha hänt för den här vakten. Han försöker säga till vakten att ja, men han tror att det är Vilmas pappa som är gärningsmannen. Han försöker säga att polisen kanske har planterat någonting i hans lägenhet, som har planterat blod och så. Och som vi sa innan, han säger också att ja, gärningsmannen måste ha varit med ett kort stubin. Så man får inte glömma att läser man, det finns ju en aktbilaga till det här också där man har tagit ut all information från deras mobiltelefoner och alla sms och så, och där kan man ju, om man läser lite mellan raderna, så kan man ju säga att den misstänkte är ju en väldigt kontrollerande person. Han är ju hela tiden, han skickar ju hela tiden sms om var är du, vad gör du, vad har du på dig, vem har du träffat, du ska veta din plats och massa sådana grejer, står det. Man kan ju tänka sig att vill man inte ha haft det jättelätt i det anseendet.
Nej, alltså, han är väldigt kontrollerad, han är väldigt svartsjuk.
Extremt svartsjuk, visserligen de båda två egentligen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja, det kan man läsa i sms'en att hon, yeah, hon är ju också svartsjuk av sig. Han, gärningsmannen då, pojkvännen, har ju haft ihop det med något ex, yeah, under deras förhållande, en tid för deras förhållande och sådär, och det har gjort Vilma väldigt arg. Och samtidigt finns det väl ingenting som tyder på att Vilma har gjort någonting som liksom kan ge grund för den här svartsjukan eller det här kontrollbehovet liksom. Det här är ju saker som pågår i hans huvud.
Ja, ja, absolut.
Att han ska hålla koll på henne. Och så har han ju varit tidigare våldsam också mot henne.
Ja.
Det är många som har vittnat om det, både hennes kompisar, hennes mamma, hennes syster.
Ja, socialtjänsten, alltså personalen på socialtjänsten har ju också haft någon, alltså de förhör en person på socialtjänsten som hon har varit i kontakt med, och hon är ganska, alltså vad ska man säga, svårförhörd. Det är mycket maskningar i dem också, men hon verkar som att hon bara, ja, hon verkar ha lite problem, typ som en tonåring har.
Mm.
Sen gör de en intervju eller ett förhör med kuratorn på hennes gymnasieskola. Och kuratorn på gymnasieskolan är väldigt misstänksam mot pojkvännen.
Mm.
Hon säger i polisförhör att jag har varit misstänksam mot att den här pojkvännen inte är bra för henne sedan den första gången han kom hit. Och han har kommit hit och varit utanför skolan och han har hotat andra elever på skolan. Och så, vilket, alltså det tyder ju också på att det är en extrem svartsjuka mot andra.
Mm.
Stora systern i Vilmas stora syster berättar ju att den misstänkta har varit svartsjuk mot hennes 3-åriga barn och så också.
Mm, att Vilma tyckte så mycket om sin systerson,
ja,
att han, precis, inte kunde ta det liksom.
Ja, och det pekar ju på kanske att det finns någon viss sinnesrubbning kanske.
Mm.
Så. Eller i alla fall att det finns en extrem svartsjuka,
ja,
som inte är riktigt friskt kanske.
När man läser det förundersökningsprotokollet så kan jag nog inte låta bli att tänka att det var liksom, det finns en utlösande faktor i hans mående, tror jag, för att han har sett fram emot att åka till USA.
Mm.
Det återkommer om och om i de här förhören som är med hans, mm, vänner och föräldrar och sådär, att han vill åka till USA, och han försöker åka till USA bara några dagar innan Vilma försvinner.
Ja, precis. I många av förhören så framkommer det ju att han har på senare tid har blivit en stor Trump-supporter, och han skulle väl åka dit och
hjälpa till i valkampanjen
ville han väl. Och det får man väl lov att göra, det är väl inget fel med det om man nu vill tro på en politisk sak. Men det som händer är ju att när han kommer till, han flyger ju först från Landvetter till, mm, Arlanda, och när han kommer till Arlanda ska båda flyget i USA, så säger de ju att han inte har anmält att han har varit i Iran.
Nej.
Och under de rådande omständigheterna med Trump och allt sånt så ska ju alla människor som har varit i diverse delar av Mellanöstern inte
få komma in i USA.
Ja, precis, inte få komma in i USA om det inte är på speciella grunder då.
Mm.
Om de är amerikanska medborgare eller så. Så då får han ju åka hem igen.
Mm, precis, han blir nekad inträde till USA och tillbaka.
Han blir nekad inträde redan på Arlanda, så han åker ju inte ens flyga till USA.
Jag tänker mig att där
Där brister det på något sätt.
Där går något sönder hos honom. Han har...
Ja, han tänkte väl att han skulle starta något slags nytt liv där. Och det ser man ju i vissa av sms'en att han... Att de skickar ta hand om dig till varandra och hoppas det nya livet blir bra. Eller, alltså inte exakt så ordagrant så, men att så läser man dem i sms'en så tycker jag att det framgår ganska tydligt att han har ingen ambition att komma tillbaka till Sverige.
Nej.
Så där tror jag också, som du säger Dag, att det är där är det någonting som brister.
Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad det är som är uppseendeväckande i den här förundersökningsprotokollet. Jag har ett par grejer som jag har funderat på. Vissa saker har ju tagits upp också i media och lyfts som kritik mot polisen. Bland annat att det dröjer 4 dagar tills man griper honom.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Alltså när mamman och systern gör den här, eller pappan är det först och främst faktiskt, som gör den här orosanmälan om att hon är borta.
Mm.
Redan där tycker jag att polisen har gjort ett konstigt arbete med att man inte direkt tar, eller de tar kontakt med honom direkt, de ringer till honom. Men han säger ju så här: ja, nej, hon har varit försvunnen. Han verkar inte bry sig jättemycket.
Alltså,
vi har gjort slut. Hon försvann. Jag tror att hon skulle åka till Göteborg.
Mm.
Typ. Och han verkar inte alls vara särskilt engagerad i att hitta henne.
Nej, precis. Han skiter i det.
Ja. Och föräldrarna, både föräldrar och systern, tycker ju det är väldigt konstigt eftersom att de... Eller egentligen alla tycker det är konstigt. Hans egna föräldrar tycker också det är lite konstigt. Mm. Och det framkommer ju senare att varför är han inte mer benägen att hitta henne?
Mm.
Om man nu älskar varandra så mycket som de påstår att de har gjort, så borde man ju vara ute, alltså ganska fort, och leta efter.
Mm.
Alltså, om man bor tillsammans också. Och nej, nu har inte hon kommit hem på 4 dagar. Vad fan, har hon tagit vägen och svarar inte på telefon eller någonting?
Mm.
Då kanske man själv också gör en anmälan till polisen. Men det har ju inte gjorts. Det är ju föräldrarna som gör en anmälan om försvunnen person.
Mm. Det var någonting som högg tag i mig lite grann faktiskt när du pratade om hans föräldrar och så. För att de misstänkte ju att han har haft med det här att göra också. För att pojkvännerna är tillsammans med sina 2 kusiner hemma hos sina föräldrar ett par dagar efter försvinnandet. Och hans pappa kommer hem och det första... Då försöker den här pojkvännen krama om sin pappa.
Ja, det första pappan gör är i princip fråga: vad fan har du gjort av henne?
Ja, var det flickan?
Ja. Så. Och kusinerna vittnar ju också om det, att pappan är väldigt upprörd över att, alltså pappan misstänker ju honom direkt. Vad har du gjort av henne? Typ.
Mm.
Eller så.
De misstänker i alla fall att de vet vart hon är, att han vet vart Vilma är.
Ja, precis.
Man borde kanske ha tagit in honom tidigare.
Eller så här. Kanske inte tagit in honom tidigare, men det jag tror är så här, att hade man som polis kommit till lägenheten med en husrannsakan, för det måste man ju tyvärr ha, man får inte lov på en polis att bara storma in i en lägenhet, så tror jag att antagligen man hade inte hittat henne vid liv. Det hade man inte gjort, tror jag inte.
Nej, jag tror inte jag.
Men man hade hittat kroppen.
Mm.
Och sen om man hade hittat kroppen hel eller om man hade hittat kroppen i stycken, det kan man bara spekulera om ju.
Mm.
Men jag tror att man hade hittat kroppen i alla fall.
Mm. En annan grej som är uppseendeväckande är ju såklart att han har kvar den här kroppsdelen i sin lägenhet.
Ja, det är extremt uppseendeväckande.
Antingen har han inte hunnit göra sig av med den.
Nej, precis.
Eller så håller han den utav
någon
olika
konstigt troféanledning, eller det kan man också bara gissa sig fram till, men jag personligen tror ju att han inte har hunnit göra sig av med den.
Mm.
Eller att eller så här, han har lagt den i garderoben, tänkt så här: okej, jag ska hinna hem och göra mig av med den, som man har hunnit med allt annat, men han blir gripen av polis innan han hinner sig göra av med den, helt enkelt.
Mm.
Alltså om man tänker de här 5 gångerna som han har varit hemma med hemtjänstbilen, så kan man ju tänka att För det finns en grej som vi diskuterade innan vi startade den här podden, var ju hur fan gör den här gärningsmannen som ändå ser ganska liten och timid ut, gör man så med en kropp?
Mm.
Alltså man måste vara ganska stark om man ska göra så med en kropp. Och läser man vidare i förundersökningsprotokollet så framkommer det att Vilma inte är särskilt stor. Hon är väl 1,65 lång och väger under 60 kilo.
Mm. Ja, så för den sakens skull
sig, för det. Den sakens skull. Det man kan tänka sig är att han har åkt 5 gånger och då har han gjort så med en del åt gången, i princip. Mm. Skulle man kunna säga. Och det är rent praktiskt så skulle det väl gå då, kan jag tänka mig, att, mm. att en människa som ändå är bara 22-23 kan ju bära det.
Ja. Det är inte så. Det är också såklart uppseende veckan att man inte har hittat kroppen, men vi har pratat om det. Vad kan finnas för teorier? Han själv verkar vara säker på att den aldrig kommer hittas.
Nej. Och jag tror att om man kan vara så säker som han är på att det här kommer aldrig, ni kommer aldrig kunna lösa det här fallet. Mm. Då tror jag också att teorin, min teori är, han är den enda som vet.
Precis.
Han är den enda som vet var kroppen har tagit vägen. Han är den enda som vet händelseförloppet. Han är den enda som har gjort någonting, alltså styckat den eller vad det nu. Han har ju styckat den minst en gång i alla fall, så kan man ju säga. Och att han är den enda som vet. Talar mycket om att ingen annan vet någonting.
Efter att du har läst alla förhör med honom då, vad tror du att han någonsin kommer att berätta?
Det är svårt. Ja, kanske. Jag tror att om man tänker så här, om det är någon slags fångvaktare på, om han nu blir dömd till, eller ja, han kommer ju antagligen bedömd till antingen mord eller rättspsykiatrisk vård eller så. Man kommer göra en sån RPU som det kallas, rättspsykiatrisk undersökning efter. Men att finns det någon fångvaktare eller väktare eller vad det nu än kan vara på det stället han kommer vara på, som han kan knyta sig an till, så tror jag att han kommer att berätta det för dem. Det kan man ju se redan i den här väktaren som man pratar med på häktet. Han vill ju på något sätt få ut det, men han, vad ska man säga, när man sitter i häktet kanske man inte vill säga att jag har gjort det och jag vet allting.
Nej, men du tror när spelet är över, så att säga, eller kört från.
Ja, när han inser att jag kanske kan få något strafföreläggande eller så om jag berättar allting.
Mm.
Så kanske han gör det.
Ja. Han verkar ju helt oberörd i förhör.
Ja, helt oberörd. Den enda gången han blir berörd är ju när de visar bilder på huvudet.
Ja, han sitter och skrattar åt förhörsledaren som blir klart provocerad utav detta. Jag hajade till lite kring det. Jag har läst många förhör och aldrig tror jag sett en förhörsledare som så öppet och tydligt blir provocerad utav den person som hon förhör. Så att han verkar ju roas utav det, att hon blir provocerad alltså.
Ja, ja, absolut. Och det märker man när man läser förhören ganska tydligt, att han tycker det här är ett litet roligt spel. När han väl pratar så blir hon arg.
Mm.
Mycket tyder ju på att han vet vad det är som händer. Alltså han i första förhöret så pratar han lite, sen pratar han lite till, och sen så är det bara inga kommentarer fram till april, som du säger.
Mm.
Och det är en ganska vanlig grej bland folk som har gjort någonting, att när de kommer i polisförhör så är det rakt och tydligt igenom hela förhöret, ingen kommentar.
Mm.
På alla frågor. Och det pekar ju på att antingen så vill man inte försöka bevisa sin oskuld, eller så vet man någonting som man inte vill berätta.
Mm. Alltså. Det dröjde ju ett tag innan de hade klart för sig att Vilma inte skulle finnas vid liv.
Mm.
Innan de hittade den här kroppsdelen och så. De har ju haft förhör med honom i 2 veckor nästan. I alla fall en vecka innan de hittade kroppsdelen. Och han ger ju inte några svar då heller. Han är inte intresserad av att försöka hjälpa till så att de ska hitta. Så det är ju också försvårande.
Det är ganska mycket försvårande för honom, ja. På grund av att, ja men som du säger.
Då vill man, då om något vill man väl bevisa sin oskuld. Det är ju för att han vet om att det här huvudet finns hemma hos honom. Att det, det kommer förr och senare.
Vilket han försöker, som vi var inne på innan, vilket han försöker trycka på att nej, det vet, visste jag ingenting om. Det måste vara planterat där, eller det måste vara pappan som har gjort det. Alltså Vilmas pappa som har gjort det.
Ja.
Och det tror jag inte han vet, att i en polisutredning så byter man lås och sånt. Nej, det tror jag inte han har någon aning om. Och därav så kommer han med de uttalanden också.
Mm.
Att det måste ha hänt när inte jag var där.
En annan sak som jag skulle vilja prata om är också Vilmas livsöde.
Ja, det är extremt hemskt. Det är ju ett livsöde som man inte önskar någon överhuvudtaget.
Nej, det jag tycker att genomgående när man läser om... Det framgår i förundersökningsprotokollet att hon har haft tufft hela livet. Hon har haft tufft hemma. Hon har inte kunnat bo hemma hos någon av sina föräldrar. Hon har bott länge hos sin syster. Hon... Det finns ett förhör med hennes bästa kompis där hon, den här kompisen säger att hon, när hon ska beskriva relationen som Vilma och pojkvännen har, så säger hon att hon har aldrig sett någon älska någon så mycket.
Nej, precis. Hon är ju väldigt, väldigt bunden till pojkvännen.
Ja.
Och där kan man ju tänka i olika psykologiska tankar att har man inte, alltså att har man inte, känner man inte någon bundnad eller vad man ska säga till sina föräldrar eller till någon annan, så kommer man bli väldigt, väldigt bunden vid en person.
Mm.
Och därför tror jag att hon tar, alltså visst, vi måste också tänka att hon är 17 år gammal. Alltså,
ja,
ungdomar tar mycket skit från andra ungdomar, och speciellt när man då är väldigt, väldigt, alltså man älskar väldigt mycket.
Mm.
Och det är väldigt tragiskt, alltså att man kan ju vara efterklok, och det tror jag att tyvärr föräldrarna är väldigt mycket, och de kan klandra nog sig själv väldigt mycket också i att man inte låter henne flytta hem när hon säger att hon vill det.
Ja, för hon vill ju göra det.
Ja, precis.
Man känner ju verkligen för Vilma. Det är ju helt, det är väldigt sorgligt att läsa hela, ja, men vad hon är med om. Att hon tyr sig till den här pojkvännen som han skickar förnedrande sms, han skickar väldigt grova sms till henne där han säger att han ska, att han vill stycka henne, att han ska kidnappa henne, att han ska våldföra sig sexuellt på henne och så, och hon svarar att han får göra vad han vill med henne.
Ja, precis. Alltså det är mycket, där tyder mycket på att det är en väldigt, alltså destruktivt relation för henne. För honom är det ju bara en vinning.
Mm.
I princip. Han har en tjej som han kan göra precis vad fan han vill med och utforska alla sina sjuka sexuella fantasier och allt möjligt.
Mm.
Om det nu är, det framkommer man inte så mycket i förhållandet om han har sådana. Men det framkommer ju, alltså av hennes kompisar så framkommer det ju att han inte är så snäll mot henne.
Nej.
I alla fall. Och att de, alltså, om man, de flesta vittnena som framgår i det här protokollet som har någon slags närhet till Vilma säger, pekar ju nästan alla vittnen på att det är någonting konstigt med pojkvännen.
Ja.
Och när till och med pojkvännens kusin och börjar peka på att okej, det här är inte riktigt rätt, eller pappan som,
ja, men gamla alltid, kompisar som har pluggat med
som säger
förhörs också.
Ja, precis. Som säger att ja, det tror vi nog kan ha varit honom. Alltså så.
Mm.
Och sen tyder mycket på att det är han nu, med tanke på det som händer i häktet sen.
Ja. Så vad tror du? Blir det en fällande dom?
Alltså åklagarsidan har ju allting för. Det enda som åklagarsidan inte har är, alltså,
Dödsorsaken
egentligen, och tiden. Alltså egentligen fastställd tid för död.
Mm.
Alltså man ska ju alltid dömas bortom rimligt tvivel, men jag tror att det finns inget rimligt tvivel i denna. Det är ganska, jag tycker att det är ganska klart att vem det är som har gjort det. Att han säger i häktet eller på de här lapparna, vilket jag tror kommer att bli en ny del av förundersökningen, de här lapparna, det finns ju inte med. Och de kommer väl antingen åberopa sig under rättegången också. Mycket tyder på att han är den enda som vet vad som har gjort, vad som har hänt.
Men det finns ju också fall sen tidigare där det på förhand har varit väldigt tydligt att man har rätt gärningsman. Jag tänkte till exempel på Linda Chen, hette hon, som Mats Alm stod åtalad för mordet på henne. Han dömdes bara för brott mot griftefriden. Man hittade hennes kropp uppbränd. Det var alltså det enda man kunde visa på.
Ja, han står ju åtalad för mord och brott mot griftefriden. Brott mot griftefriden tror jag personligen att det åker han på.
Ja.
Utan tvekan. Det finns ett huvud i hans lägenhet. Men mord att fastställa att det är han som har utfört mordet tror jag kommer bli svårt för åklagarsidan. Försvaret har ju inte så mycket egentligen att gå på mer än att han inte pratar.
Jag tror att han döms för mord också. Det är för mycket indicier som talar emot honom. Och det här att man har hittat Vilmas huvud i hans garderob. Och tillsammans med blodspåren och tillsammans med Blue Star-undersökningen som visar på att en kropp har legat på överkastet på en säng.
Ja, det är ju mycket som tyder på att kroppen har blivit dragen igenom lägenheten.
Ja, blodspår på knivar.
Ja, blodspår på knivar, DNA-spår på knivar. Det behöver ju inte bara vara blod, det kan ju vara
precis, man har hittat muskelvävnad på knivar.
Ja, och massa sådana grejer. Och ja, som sagt, det borde vara mer blod i lägenheten, så mycket kan man säga. Men om det då har skett i badrummet så kan man ju hela tiden hålla en rinnande stråle vatten. Vilket kommer ju leda till att det kommer spolas bort om man hela tiden har vattnet igång. Vilket jag tror det är. Det är där själva styckningen har skett. Och det är därför det inte är så... Alltså där är mycket blod i lägenheten, men det är inte så mycket blod som det skulle ha varit vid en styckning.
Så du tror att han döms för mord också?
Ja, jag tror det. Jag tror att han döms både för mord och brott med griftesfriden och antagligen hamnar på en livstidsvolta.
Jag tror också det. Ja, jag vet inte. Han kanske lyckas klämma till det till att han får rätt psyk. Alltså. Det är det som är...
Fast... Ja. Nej.
Du tror inte det?
Alltså, nej, jag tror inte det, för att då skulle han nog försökt vara mer tokig i förhören redan.
För du tror inte att han är psykiskt sjuk?
Nej, jag tror att, alltså, det kan man ju diskutera om huruvida man är psykiskt sjuk om man har ihjäl en annan människa.
Ja, men i lagens mening så...
I lagens mening tror jag inte han är psykisk, han kommer att bli psykiskt sjuk. Alltså,
klassas
som psykiskt sjuk. Nej, jag tror att han kommer att ha vetat precis vad det är han gör.
Och med det så ska vi ta och avsluta det första avsnittet utav förundersökningspodden. Tack så jättemycket.
Tack själv, det har varit kul.
Det har varit jätteroligt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.